Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Avanza-podden. Det är den torsdagen den 19 november när vi spelar in det här. Det är mörkt ute, men det är relativt soligt på börsen. November har varit en toppenbra månad hittills. Lite om det ska vi prata, men vi ska idag framförallt prata om vilka aktier som har fått flest nya ägare bland Avanza-kunderna senaste veckan. Och där har vi ganska ett par spaningar, för det handlar om en väldigt het och väldigt intressant bransch. Men det finns också vissa saker att beakta och lite påminnelse att göra av historien. Och sen ska vi också försöka hinna med två stycken lyssnarfrågor. Så att vi får köra igång direkt.
Ja, men precis. Solen lyser inte jättemycket ute. Som du säger, det är ganska mörkt ute. Det är mörkt när man stiger upp och det är mörkt när man åker hem. Men den lyser definitivt på börsen. När vi satt här vid vår terminal, vi tittade på börssiffrorna och vi såg... Herregud, ändå vad det har varit drag. Ni vet, vi har ju tjatat om de här siffrorna så många gånger, men vi gör det igen. Det var 266 dagar återhämtning till den 12 oktober, sen vart det ner 8,5%. Och sen bottnade den 30 oktober och sen har det varit upp för fulla muggar och presidentvalet vart inte lika jobbigt som man trodde. Men kan någon gissa, kan du som lyssnar på det här gissa hur mycket november månad har bjudit på month to date, eller från månadsskiftet då, innevarande november kan man väl helt enkelt säga, mycket fikonspråk, men november månad. Så att jag är liksom tyst i två sekunder så får du tänka. Och sen säger jag, det var nog inte två sekunder, nästan 12%. Vad säger du när du hör det, Johanna? Vi är fortfarande på i princip all time high nivåer, vi är över pre-pandemic nivåer, börsen står alltså högre idag än vad den gjorde den 20 februari i år, när det så sakteligen började gå ner.
Nej, men börsen har ju fått en extra skjuts här av de två olika vaccinen som har kommit ut och ska börja distribueras här i december, januari vad jag förstod. Modernas och Pfizers. Och det är klart att det är ju superpositiva nyheter, och positiva nyheter det tycker jag faktiskt vi förtjänar i de här tiderna som vi lever i nu. Så att, det är väl lite rimligt att börsen har gått starkt i november. Den gick ju lite svajigare där inför presidentvalet, så att det är en upphämtning.
Ja, årets julklapp har ju uppenbarligen blivit stormköket, och där har vi Phoenix Outdoor på börsen som även äger Konken, väskorna. Det är klart, ja, jag förstår den tanken att det blir årets julklapp om man är ute mycket naturen, semester, hemester, staycation. Men jag tycker ju också att vaccinet är den globala julklappen i år. Som du säger, det är så skönt att det verkar som att vi ser ljuset i tunneln.
Mm, men det är inte så att hela världen kommer bli vaccinerad här i december eller januari, utan det kommer ju ta lite tid att rulla ut här. Och då får vi fortsätta med våra utaktiviteter. Jag tyckte det var en jättebra årets julklapp de kom med här. Och vi har ju pratat om det, det finns ju fler bolag än Phoenix Outdoor som liksom gynnas av den här utelivs- och hälsotrenden. Jag vet inte om jag berättade det, men när jag var i Åre i somras så räknade jag, där var det ju sjukt många som cyklade. Och alla hade ju sån här hängare bak på, alltså cykelhållare bakom bilen. Alltså alla sådana var ju typ Thule. Det var helt sjukt. Sen har ju Thule lämnat kalasrapport på kalasrapport på kalasrapport. Så de obviously köpte ju folk upp sig också. Skistar däremot lite tuffare just nu. De återhämtade sig ju ganska bra. Men nu har det ju kommit liksom utökade restriktioner, och det finns ju faktiskt ett överhängande hot att den så viktiga jul- och framförallt nyårshelgen, att de kanske inte kan ta emot gäster som de hade tänkt.
Ja, men är det inte lite sådär på något sätt, jag menar, vi lever i en liten bubbla och det är oerhört svårt att ta av sig de ekonomiska glasögonen. Men jag menar, som du säger, när man ser Thule och man noterar det direkt för att man vet att det är noterat. Det är som hela världen, man har ju koll, och det blir liksom, även fast man inte vill ha koll, om det nu skulle vara så registrerar hjärnan ändå, och man kopplar samman det med aktierna. Det kanske...
Du får gå på avgiftning. Jag gör det lite liksom att jag ser kopplar i samman, men du kopplar ju alltid samman.
Men jag tycker också att det är intressant som du säger här med Skistar, för jag menar, du har jobbat på Skistar, du satte in hela typ din första lön i Skistar för att du ville vara delägare i det bolaget du jobbade på, ha skin in the game, vilket var bra. Det vart en lärpeng också. Du har väl fortfarande Skistar, så att du får lite rabatt på liftkort och sådär. Yep. Men det här är ju rätt intressant, för att det var ju lite tufft för dem och det finns en risk för att det kommer vara fortsatt tufft om det inte blir någon riktig vintersäsong. Marknaden är framåtblickande. Hur tänker man som aktieägare där om det är tufft operationellt? Man ser att skidsemestern ställs in, man ser att aktien på börsen går dåligt, men...
Ja, men man måste ju lyfta blicken. Alltså, 2020 blev ju ett förlorat år för Skistar i och med att påsken... Ja, de fick ju stänga säsongen betydligt mycket tidigare än vad det var tänkt i våras. Nu har man ju sagt stort hopp vid vintern här nu och nyår. Det var bästa bokningsläget ever. Det har aldrig varit lika mycket förhandsbokat. Men som sagt, det finns en risk att det brinner inne. Men man måste ju tänka längre. Jag menar, ja, det kanske blir en till... kass-säsong. Det kommer ju säkert tynga aktien på kort sikt. Men det är inte så att Skistar kommer gå omkull på något sätt. Och jag menar, den här utelivstrenden, hälsotrenden, cykla, åka skidor, det är ju någonting som är här. Den är ju väldigt, väldigt stark. I Åre händer det ju grejer hela tiden. Det byggs en paddelhall. Du gillar ju att spela paddel. Alltså cyklingen är svinstark. Det var otroligt mycket folk där i somras jämfört med tidigare somrar, och så tror jag säkerligen att det var även i Sälen och de andra destinationerna och så. Så att är man långsiktig så kommer ju aktien överleva även det här. Men det är klart, är man kortsiktig så finns det ju som alltid mer anledning att vara ja, men lite orolig. Men jag menar, jag och mina Skistar-aktier, de kommer jag liksom gå i graven med.
Ja, men just det där, jag kan väl bara kommentera också att paddel där, eller padel som min bror säger av någon konstig anledning, jag förstår inte. Vi har en vandringspokal och vi tävlar liksom hushållerna emellan grannarna.
Ah, trevligt.
Så jag förnedras varje gång, kan jag ju säga, men jag tycker fortfarande att det är roligt. Man får liksom, man får skämta med sig själv, jag är kass, men jag tycker att det är lite roligt. Men i alla fall, här så är det ju intressant när man är långsiktig i en aktie. Men det finns de som är långsiktiga, det finns de som är kortsiktiga, och det är det som är fantastiskt med börsen, att det huserar ju alla möjliga typer av människor med olika agender, och man är långsiktig och kortsiktig, och man har aktier som man har ärvt som har affektionsvärden som man aldrig kommer att sälja, eller kanske av andra skäl man inte kommer att sälja. Men det är ju också många som säger att men nu är det tufft, nu går det ner, nu faller det. Jag tänker inte göra någonting förrän det här har hämtat igen det här fallet. När aktien är på plus minus noll, då kanske jag säljer. Men där måste man också komma ihåg att man får alltid utvärdera liksom nuläget med vilka andra hästar finns det som kan springa snabbare. Och vill du inte äga bolaget tveksamt, då kanske man klipper den positionen och hittar någon annan som springer bättre härifrån och framåt. Men är man långsiktig, då tycker jag ju att det är synd att inte dra nytta av att vända en negativ period till sin fördel. Och den här sötman i ett långsiktigt aktiesparande, du stärker liksom din avkastning och ditt sparande över tid om du utnyttjar de här svaga perioderna. Och börsen är ju framåtblickande, så att vi kommer ju se att aktierna i bolag som har det tufft operationellt lär ju dra snabbare än vad vi är tillbaka i skidbacken i fullt stå här i after work, after ski. Mm. Inte after work, after ski. Och du brukar vara på bartömning också.
Nej, det var ju när jag var typ 20. Det är ju historia, det är preskriberat.
Det är preskriberat.
Det var när jag var 20 och spritfet efter en säsong i år eller två. Ja. Men ska vi gå in på dagens tema?
Det ska vi, men jag vill bara säga börsen där i november. Det är också bästa dito sedan 98.
Babam! Mm. En liten fanfar för det. Men, Niklas, du har ju kikat här på vilka bolag, vilka aktier bland Avanza-kunderna som har fått flest nya ägare senaste veckan. Så hit us.
Ja, och det här tycker jag är ganska intressant. För då kan man tänka så här, Niklas, har du gått och blivit alldeles knäpp nu senaste veckan? Du säger ju alltid att man ser det lite mer långsiktigt. Ja, men senaste veckan kan ju vara intressant ibland för att det har hänt mycket på en vecka. Men i det här fallet så de aktierna som har fått flest nya ägare senaste veckan linjerar ganska mycket med de aktierna som också har fått flest nya ägare under hela innevarande 2020. Och det är fem bolag till antalet. Håll i nu, det är hög spänning. Vi har Nio, Xpeng, Li Auto, Moderna och Norwegian Air Shuttle. Och för er som tror att det där är någon form av blinkning och köprekommendation, det är hög spänning för att det är väldigt mycket elektrifierade fordon, Johanna.
Mm. Ja, det är ju inte kanske de aktierna som vi är vana på att se på så här toppköplistor eller så. Det brukar ju mer vara Investor och ja, lite traditionella svenska bolag. Det är ju, de topp tre är ju tre italienska. Jag vet inte, nej, det tror jag inte. Ja. Tre kinesiska elbilstillverkare. Och Kina är världens största bilmarknad. Kina har precis satt en ny femårsplan där de ska satsa på en grön omställning, elektrifiering. Jag tror att Kina står för den största försäljningen av elbilar i världen. Men det är fortfarande bara 5% av den kinesiska elbilsmarknaden som är, ja, består av elbilar. Det kan jämföras med 75% i Norge, så att det finns ju liksom en viss potential att växa. Men de här aktierna har ju, det är väl inte därför, jag tror inte att folk har köpt det här på grund av att de har suttit och läst Kinas femårsplan eller något sånt. Men de här aktierna har ju stuckit iväg helt galet mycket i år och även senaste veckorna. Om det är ett galet i långt perspektiv har jag förvisso ingen aning om, utan det finns ju helt obvious en stark underliggande tillväxt här i ryggen. Men det har ju varit utveckling på, ja, men över 1000% i många fall sedan årsskiftet och 200-300% senaste tre månaderna. Och det är väl det här, tror jag, som snarast har fått många kunder att rusa till den här typen av bolag. Jag tror inte det var jättemånga som visste vilka NIO var för tre månader sedan, eller Xpeng eller Li Auto, utan det har ju liksom, antalet aktieägare här har ju ökat i takt med att aktiekursen har rusat. Och det är inte så att det är inte Avanza-kunderna som har tryckt upp aktiekursen här, så det är inte en sån självförstärkande effekt, men det finns ju helt klart någon slags hås bakom. Sen om den är liksom fullt rimlig i ett långsiktigt perspektiv, det kan känna jag, det säger ingenting om, men man ska vara medveten om att inget växer till himlen, eller man ska i alla fall inte förvänta sig den här typen av exponentiell tillväxt varje månad över tid. Absolut, I'm with you, men bli inte ledsen om det blir liksom lite tillfälligt bakslag.
Nej, och jag menar, aktier långsiktigt, de kan ju växa och stiga liksom 10 000-tals eller 100 000-tals%.
Absolut.
Och det är ju med den exponentiella tillväxten. Jag tror jag vi har sagt det här tidigare, liksom från 85, Latour, det är ett solskens exempel, de är upp 226 000, men det är ju många bolag som kan vara upp 50 000 eller 100 000 sen du och jag föddes, för det blir sån enorm effekt. Jag menar, igår såg vi exempelvis gamingbolaget Embracer som lämnade rapport. Och de var upp ganska mycket under dagen. De var inte upp på dagshögsta, men de stängde upp på, så att de var en bra bit över tvåsiffrig uppgång. Jag tror att de stängde på runt plus 6%. Men det till trots, så den uppgången som mattades lite grann men ändå var 6%, det var ju 3,7 gånger hela värderingen på bolaget pre-money innan man kom in på börsen 2016. Mm. Och de har stigit 61 gånger sen 2016. Och då förstår man det här, och det är bara 4 år. Tar vi 20, 30, 35 år, det blir ju en exponentiell tillväxt. Men som du säger, kortsiktigt, det är ju inte alls så här vanligt som vissa bolag, eller vissa aktier snarare, kan få en att tro.
Nej. Men helt klart häftig utveckling. Jag tycker det var lite roligt. Jag påmindes nu om att jag så sent som igår kväll eller förrgår kväll eller vad det var. Så jag har en sån här gruppchatt på Messenger med några, ett gäng kompisar. Och då var det en tjej som skrev där: jag vill investera i kinesiska elbilar. Tips på aktier. Eller nej, inte till, ja, men vi hade en konversation. Vi hade varit inne på ett bolag som Zaptec, där norska som gör laddstolpar och den typen. Och då kom vi in och så skrev hon då att jag vill investera i kinesiska elbilsmarknaden. Så det är ju uppenbarligen, och det tror jag inte, jag vet inte riktigt var hon hade fått det ifrån, men kanske var det så att hon hade sett de här graferna, för då var det en kille som skickade just aktiegrafen över NIO senaste tre månaderna. Och då tänkte jag lite, oh, ja, det är så här det går till, och så köper man och så hoppas man på det bästa. Men jag ska inte säga att det är förhoppningsbolag. Det är ju väldigt taskigt att säga, utan det här är ju liksom, det finns ju faktiskt någonting väldigt, väldigt starkt underliggande här. Och om vi tittar på bolagen, vad det är för bolag då. Så NIO, En kinesisk biltillverkare som konstruerar, tillverkar och säljer smarta och anslutna elfordon. Bla 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 bla. De säljer elfordon och batteriutrustning, batteriladdningsutrustning i hela världen. XPeng är också verksam inom fordonsindustrin. Alla är specialiserade inom tillverkning och utveckling av elfordon. De kör också SUVar och även sportbilar. Huvudkontor i Kina grundades 2015, väldigt ungt. Och Li Auto då, det är... Ja, det är lite samma. Vi kan väl... Same, same. Fast säkert massa stora skillnader som jag inte vet om.
Ja, men det är same, same. Och jag menar, det jag tycker är roligt, det är att vi har så god information om utländska innehav på våran plattform. Så att det du var in på här och berättade om NIO, det är så tillgängligt nu. Jag menar, jag tror inte att det är jättevanligt att man går in på ett bolags hemsida, man går in på Investor Relations, man läser om bolaget och helt plötsligt kan man få den här informationen på några stycken, vad bolaget gör för någonting, att man får en känsla. Och varför vi tycker att det här är så intressant, det är för att jag skulle nästan kunna säga vad som har hänt i världen bara genom att titta på de fem bolagen som avansianerna favoriserar. Det jag ser här som är röda tråden, det är NIO, XPeng och Li Auto, det är elektrifieringsvågen. Vi har sett Tesla bli en framgångssaga, Elon Musk är en pionjär inom marknaden och det har varit en solskenshistoria. Nu kommer man in i amerikanska prestigeindexet S&P 500 efter fem på varandra påföljande kvartal med vinst. Man var inte helt säker på att Tesla skulle ta sig in i S&P 500. Man trodde det, man hoppades på det. Det var besvikelse när man fick besked här tidigare under tidig höst om att så inte blev fallet. Nu kommer de att inkluderas från den 21 december. Och mig veteligen så är det största bolaget någonsin att inkluderas i S&P 500. Alltså när det inkluderas så var det största någonsin, mig veteligen. Och det är 80% av aktierna i bolaget som är noterade. Så att man noterar inte heller hela värdet på bolaget. Men man har sett den här resan som Elon Musk har gjort och vi har mycket ESG-flöden, gröna flöden, det tickas boxar, det där bolaget är perfekt positionerade, det blir trångt i ingången, många vill ha exponering och det har blivit, ja, allt annat är historia kanske man kan säga, men det har varit en rejäl resa uppåt på börsen. Det jag tror när jag ser de här NIO, XPeng och Li Auto, det är att man inte vill vara tvåa på bollen. Man vill inte missa nästa Tesla. Vi har också Warren Buffett med Berkshire Hathaway som har ett innehav i BYD eller Build Your Dream eller Build Your Dreams i Kina. Och någonstans så förstår jag många sparare också. Jag menar, trenden är onekligen glödhet just nu och mycket flöden och fokus och regulatoriska förändringar går de här bolagen till favör. Och bara genom att köpa de här olika bolagen så får man ju åtminstone exponeringen. Något av dem kanske blir nästa Tesla och folk kanske känner lite FOMO och också lite fear of missing out, att jag vill vara med på nästa. Jag vägrar att missa nästa. I Teslas fall så har jag stått på perrongen, men nästa ska jag vara med. Och det jag tänker på här, NIO är ju upp, vadå, 1100% i år, 11 gånger pengarna i år. 24-25 gånger pengarna senaste året. Det räcker alltså med 10 000 kronor blev ju 240-250 000 kronor bara på ett år. Så att du behöver inte ens ha investerat speciellt mycket pengar för att med den här explosiva uppgången har byggt mycket pengar. Och jag vill återigen trycka på och poängtera att 25 gånger pengarna på ett år är extremt ovanligt. Det kanske är lika vanligt som att hitta en fyrklöver på den här stora åkern.
Ja.
Nästan svårare skulle jag kanske säga. För ibland hittade jag fyrklövar när jag letade när jag var liten.
Ja.
Men
jag aldrig hittat en fyrklöver. Och så har jag en kompis, hon springer på dem överallt. Alltså hon hittar ju typ så här tre, och hon går och tittar lite. Det är ju helt sjukt. Jag kanske ska introducera henne för börsen. Jag tror inte att hon är så börsbenägen. Men hon kanske har samma flax där.
Men det intressanta här som du ska få gå igenom nu här, det är att vi brukar också kika på, de här bolagen har varit jätteintressanta. Det är många sparare som har rusat dit. Men money talks. Så hur mycket investerar man? Men innan det, Moderna. Mm. Det är vaccinbesked. 95% effektivitet efter Pfizer och BioNTech förra måndagen.
Och behövde inte vara lika fryst vid sådär 70 minus eller vad det var som Pfizers behövde vara vaccin.
Nej, men exakt. Klarade till och med rumstemperatur i en viss tid och sen var det väl en 7, 8, 9 grader eller något sånt där. Vi tar inte gift på exakt, men mycket enklare.
Mm.
Och sen sista, Norwegian Air Shuttle.
Oh.
Jobbiga besked. Man spekulerar kan bli enorma uppgångar om det skulle lösa sig.
Ja, men
100% nedsida.
Ja, 100% nedsida. Man måste se det som att du går till affären och köper en trisslott. Alltså, det är ungefär de oddsen.
Ja.
Och du får inte bli ledsen om du mister hela stycket.
Nej. Nej, så att den här enorma trenden mot elektrifierade fordon, enorma uppgångar, eller lockar jättemycket sparare, Moderna med vaccinnyheterna, jag tror att runt en 10% av Moderna ägs av AstraZeneca, mm. Norwegian, jobbiga besked där. Så att det här är ju lite grann, det förklarar ju hur börsen och världen och vår vardag har sett ut senaste veckan, två veckorna.
Ja, och vi privatsparare har dragit oss till ytterligheterna. De bolagen med fantastiska framtidsutsikter som har gått fantastiskt på börsen och det bolaget med absolut inte lika trevliga framtidsutsikter som har gått bedrövligt på börsen och som är under rekonstruktion och konkurshot, Norwegian.
Och jag gick till våra kollegor på tidningen Börsveckan och frågade Norwegian, hur tänker man? Och nu kom det väl någon rek här som var en 5 öre och det var en 50 öre de låg på, så att en enorm nedsida som du säger, inte 100 men.
Nej, men man ska nog se det, det är ju en 100% i nedsida, alltså nedsidan är ju 100% om det, i och med att bolaget kan gå i konkurs och ja, men man är ju tämligen säker på att Investor inte kommer gå i konkurs, men Norwegian, där kan man absolut inte vara säker på det.
Nej, och medskicket här lite grann, det man får tänka på om man är nyfiken på det här, det är väl att man verkligen får göra sin hemläxa. Man får titta på, det finns värden i bolaget, de har flygslottar. Ja. SAS sålde väl slottar till London här för några år sedan för hundratals miljoner.
Jo, men det finns ju fortfarande en risk att alltså skulderna ser ut att vara större än tillgångarna. Och då, om det inte går att rädda upp det på något sätt, och det är ju det är tydligen så att det inte är helt uppenbart att det går. Annars skulle de ju inte befinna sig i rekonstruktionen.
Exakt. Så just det här, gör din hemläxa, titta vad det finns för värden. Finns det flygslottar som har ett värde? Finns det flygplansflotta som har ett värde? Är den leasad? Kommer leasingfirman ta panten och ta flygplanerna? Vart ligger skulderna? Är det i dotterbolag som man kan konkursa men spara det gotta i bolaget? Jag åtminstone har inte svaret på vart de goda tillgångarna finns och vart skulderna finns om det går att konkursa dotterbolag. Men man måste göra sin hemläxa.
Ja. Men jag vill säga att jag tror att det är i princip omöjligt att göra det i det här fallet. För att om det gick att jag som privatperson kunde sitta och rodda ut dem, då skulle ju inte bolaget befinna sig i rekonstruktion. Alltså jag menar, jag gör din hemläxa, men det är inte så, det är inte supertydligt.
Nej, det är inte supertydligt och det är lätt för mig att sitta och säga gör din hemläxa. Varför jag säger det är för att jag bara vill säga var försiktig. Ja. Men även om man säger så här, okej, men jag gör min hemläxa då. Vart börjar jag? Nej, det är som du säger, det är väldigt komplex materia. Vår kollega Lars Frick skickade med ett exempel med Swiss Air där man gjorde exakt så här, man fick det jobbigt och man la de goda tillgångarna i ett nytt bolag, konkursa det gamla bolaget med de dåliga tillgångarna med skulder, och jag tror väl att det var obligationsinnehavarna som fick det nya fina bolaget och aktieägarna blev stekta. Så just det här med att
det är en trisslott.
Ja, var väldigt, väldigt försiktig. Och det som jag vet att du har fått den här frågan tidigare med det också när det varit en rusning till Norwegian. I det fallet så kikade vi och sa att man lägger inte jättemycket pengar i Norwegian. Då var det 7000 kronor. Nu är det ju ännu mindre.
Ja, av förklarliga skäl eftersom den har gått ner ännu mer. Men alltså snittinnehavet som du har tagit fram här i Norwegian, det ligger ju på 2750 kronor. Så att de flesta har nog ändå enligt den här statistiken, och den måste vi ju gå på, för den säger ju ändå vad medelinnehavet är. Så för de flesta så är det ju absolut inte något stort innehav i portföljen, utan det är lite utav en trisslott. Men det har ju också, alltså, man har satsat en mindre peng Och sen har den ju också gått ner väldigt kraftigt. Så att det är ju en kombination av det här.
Och du, omvänt gäller faktiskt de andra bolagen. Jag vet att Tesla, jag tror att det genomsnittliga innehavet, vi har inte med den siffran, men den är väldigt hög.
Ja, ja.
Väldigt hög.
Det var en väldigt stor skillnad, gud, på medianinnehavet och medel- eller snittinnehavet i Tesla. Jag tror att medianinnehavet låg väl på 35 000 eller någonting. Medan snittinnehavet låg ju på 400 000 eller någonting. Och det har ju också, och det här var för någon månad sedan, och det svänger ju snabbt här, märker vi, i och med att det tillkommer ägare och faller från ägare och kursen går åt massa, eller ja, för elbilsfallen går väl kursen inte åt massa olika håll utan mest uppåt just nu i alla fall, eller de senaste månaderna.
Ja, nej men exakt. Och i det här fallet, det är ju samma sak med de bolagen som var med här då, Nio. Där ligger snittsiffran på 36 282 kronor. Och jag tycker att det är väldigt högt. Men vi ska också komma ihåg, som vi sa, 1100% i år och 2500 nästan på ett år. Så det behöver ju inte betyda att man går in med så mycket pengar vid nyköp nu, utan man har varit med på en ordentlig resa. Men det är, för ett snittinnehav på vår plattform överlag, det är mycket.
Det är väldigt, väldigt mycket för att ha snittinnehav. Nu kommer jag inte ihåg vad snittinnehavet på en hel portfölj är, men det, ja. För ett enskilt innehav är 36 000 väldigt högt.
Ja, och Xpeng 19 791 kronor, Liaoto 17 392, Moderna 23 183 och sen hade vi Norwegian då på 2750. Så visst, det kan vara så att man har varit med på en bra resa, men och att värdet då har stigit av den anledningen. Men intresset för de här aktierna backas också upp av siffrorna, hur mycket pengar man investerar i de här bolagen faktiskt, eller har investerat värdemässigt i de här bolagen, hur mycket positionerna är värda i våra kunders portföljer. Mm. De är inte fjäderlätta i alla fall.
Nej, det är de inte. Det är de inte. Men ja, det ska bli spännande att se.
Och någon som köper den här rakt av, det vill vi inte rekommendera såklart, men den som köper den rakt av får ju tre stycken bolag inriktade mot fordon, elektrifierade dito.
Kinesiska asiatiska marknaden,
Moderna, läkemedel och Norwegian Air Shuttle flyg. Vad har för viss och jobbigt? Men det är ju en viss riskspridning i alla fall.
Ja, det är det, men man blir väldigt tung i kinesiska elbilstillverkare.
Ja. Så det vi vill säga, det är ju liksom så här, vi vet och vi ser att intresset är jättestort för de här bolagen. Glöm bara inte bort riskspridning. Ett gäng olika bolag och i olika branscher helt enkelt.
Äger du något av de här bolagen?
Jag äger inget av de här bolagen. Jag hade ju kunnat önska att jag hade gjort det med facit i hand, ja, som en backtrader, men nej, det gör inte. Gör du? Nej.
Hela portföljen är Nio.
Jag vet vad du äger.
Nej, men jag äger, precis. Jag äger inget av det här.
Exakt.
Klargörande, ingenting. Okej. Vi har lite lyssnarfrågor.
Ja, jag måste bara säga, vi sa ju här att OMXS30 är på all time high.
Mm.
Vi har också många gånger sagt att det är värdeviktat, gamla PRO-ligan. Man kan inte leva på gamla meriter. De springer inte lika snabbt som kanske mindre bolag. Men i det här fallet så är det ju faktiskt så att vi har fått två olika positiva vaccinbesked, Pfizer och BioNTech och Moderna. Och det har fått konjunkturförhoppningarna att ljusna lite grann. Och vi har fått banksektorn som har varit en våt filt och gett nollavkastning inklusive återinvesterad utdelning de senaste 5 åren att vakna. Och då kan man ju känna så här ibland, speciellt om man har en tech-tung portfölj, så här, men varför hänger inte jag med gamla PRO-ligan och OMXS30? Bank, storbankerna, de fyra till antalet är upp 15% det här månaden. SCB tror jag är den som leder, som är upp nästan 20. Så att bank har efter en lång dvala, ett långt ide, fått rejält med fart under galoscherna här under november månad. Och som sagt, det är bästa november hittills sedan 98. Så att spännande, det svänger fort i hockey.
Mm, det gör det. Då går vi vidare till frågorna.
Jajamän.
Ska vi börja här med, hej, vilket är det bästa sättet att sälja av sina aktier, fonder inför ett lägenhetsköp inom ett år? Summan det handlar om är cirka 400 000 kronor. Antar att ni kommer svara något i stil med ska pengarna användas inom 3 år bör de inte placeras på börsen. Ja. Och frågeställaren ville vara anonym här så vi ger ingen namn.
Nej. Johanna, vad tänker du? Jag, eller så här, jag tänker ju att, eller damerna först.
Inom 1 år är ganska kort tid. Så att de bör ju inte vara placerade på börsen. Sen kanske jag inte skulle. Det beror lite på. Alltså jag skulle ju sälja av det. Och på frågan om jag skulle göra ett svep eller lite mer pö om pö. Det beror på hur viktigt det är för mig att summan inte minskar något i värde alls. Alltså överhuvudtaget de här 4. Om säg att jag sålde av hälften idag och lät 200 000 vara kvar i ett halvår eller någonting för att få ta del av eventuell fortsatt värdetillväxt. Det måste jag ju sätta i relation till hur ledsen jag skulle bli om det skulle vara 20% mindre då om ett halvår. Alltså om jag måste sälja om ett halvår eller ett år. Alltså om det är super, super viktigt att inte få vara en krona mindre än 400 000. Då skulle jag sålt av hela summan i ett svep. Annars skulle jag delat upp det. Tagit hälften nu, 100 000 om kanske ett halvår, 100 000 3 månader efter det eller sådär.
Ja, nej, men det där är jättebra. Just det där som du säger också, att känna av liksom, hur person skulle det göra om det skulle gå ner lite grann. För oftast så är det ju så, det ligger väl kanske i saken som mänsklighetens natur och den psykologi som omgärdar de finansiella marknaderna och allt vad det här handlar om. Att oftast så tycker vi att det gör ondare att förlora en krona än vad det är trevligt att tjäna en krona. Och om man inte vill att det ska gå ner så ska man nog försöka att sälja av de här positionerna så fort som möjligt. Jag behöver inte sväva ut något mer här. Jag tycker att du har sagt exakt det som är värt att kommentera. Men jag kan väl också känna att börsen står över nivån som vi hade innan coronapandemin och kraschen utbröt. Nu vet inte jag hur länge de här pengarna har varit i marknaden. Men det är väl ändå ganska trevligt att vi har återhämtat hela raset och mer därtill. Då kanske man ska vara nöjd och börja drömma om hur man ska inreda den här nya bostaden.
Ja, huvudsvaret får ju bli sälja av allt. Men vill man på något sätt...
Ja, men jag tror att medskicket är ta det säkra för det osäkra lite grann. För det är så oerhört konkret syfte med pengarna.
Ja, men också utgå från dig själv och ja.
Och börsen kan fortsätta stiga. Jag menar 400 000 kronor. Det är liksom för varje procentenhet som börsen stiger så är det 4 000 kronor. Säljer du idag och börsen stiger 1% imorgon. Mm. Ja, men då är visst alternativkostnaden 4 000 kronor. Ja, men om du tycker att så här, det spelar ingen roll. Jag vill bara veta att jag har pengarna på plats. Att vi kan köpa bostaden inom ett år. Perfekt. Då är det 2 tummar upp.
Nästa fråga då, från Henrik. Hej Johanna och Niklas, tack för en bra podd. Jag började lyssna på er för några månader sedan och har kommit halvvägs genom avsnittet samtidigt som jag lyssnar på alla nya. Jag började köpa aktier och flyttade samtidigt över mina ISK till Avanza i augusti. Nu till min fråga. Vi har sparat 500 kronor till våra barn sedan de var små i traditionella fonder. Alltså 500 kronor i månaden då. När vi nu bytte bank för 4 år sedan började vi spara på ISK till dem istället. Så vi gör inga mer insättningar på fondkontot i vår tidigare bank. Nu är de 13 och 18 och funderar på om vi ska flytta över. Och vi funderar på om vi ska flytta över innehaven till ISK. 18-åringen vill fortsätta spara när han börjar jobba sommaren 2021. Han har skaffat konto hos Avanza.
Ja!
Fördelar, nackdelar att flytta deras sparade pengar. Kan vi öppna ISK-konto till 13-åringen i Avanza? Ska vi börja bena lite i den här?
Ja, det tycker jag.
Ja, ni kan öppna ISK-konto till 13-åringen i Avanza. Det är ni som föräldrar som är liksom förvaltare och så. Men ni kan ju logga in med er 13-åring. Men det går absolut att öppna ISK-konto även till barn. Och då fördelar, nackdelar att flytta deras då de här alltså gamla pengar eller pengar på det här traditionella fondkontot med traditionell beskattning. Fördelar, nackdelar att flytta det idag till ISK då.
Ja, dels så kan vi väl säga att har man ett ISK på annan bank och sen öppnar ett ISK på Avanza, då kan man flytta hejvilt från den gamla banken till oss utan att det utlöser någon form av skatteeffekt. Så då kan man helt enkelt flytta hem pengarna till Avanza istället med en trevlig användarupplevelse. Men i det här fallet så har vi ju ett investeringssparkonto på Avanza och de här pengarna ligger kvar på den gamla banken som jag förstår det. 18-åringen här kommer ju att jobba nästa år och vill fortsätta spara. Om det här sår ett intresse att den här 18-åringen vill fortsätta spara, kanske tar ut en del pengar för lägenhet eller studier eller vad det kan tänkas vara, men vill ha ett sparande över tid, ja då tycker ju i alla fall jag att man kan dra plåstret och flytta över de här fonderna till ett ISK och utlöser reavinstbeskattning så att man får betala 30% skatt på vinsten året efter på deklarationen. Det är ju det som är det lite jobbiga såklart. Men ska man sitta kvar i exakt samma fond för all evig framtid och inte byta fonder, då kan man lika gärna ha kvar fonden, och för då behöver man inte betala in skatten heller, utan då är ju den pengen också kvar att jobba för en.
Mm. Ja, men du är inne på något där. Det är, hur nöjda är ni med de gamla fonderna? Om 13-åringen ska ligga kvar i exakt samma fonder, ja, men då kan ju de här gamla pengarna så att säga var kvar i gamla fonderna på vanlig depå, medan nysparandet går till då kanske samma fonder på ISK. Men ofta är, alltså min erfarenhet är att man ofta vill byta fonder också. Det har hänt en del sen man startade de där fonderna för 13 år, eller valde de fonderna för 13-18 år sedan, eller hade en rådgivare som gjorde det åt en. Och då ska ju det gå, alltså är man inte nöjd med fonderna, är det fonder som inte presterar, jag säger inte att det är så i det här fallet, men det kan vara värt att kolla upp, ja, men då ska man ju byta fond, och då kan man ju passa, alltså, då blir det ju en skatteeffekt, och då kan man ju passa på att ta in pengarna på ISK.
Ja, och är man långsiktig, jag menar investeringssparkonto, du behöver väl en avkastning över 1,5%, Johanna, du brukar säga säg 3 då, så att man har lite marginal över den avkastningen förväntat löpande. Då är det ju bättre att ha det schablonskattat investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, även om det vissa börsår är så att börsen ger en negativ avkastning, men snittet över tid.
Och jag menar, vi förväntar oss ju en avkastning över 3%, över 5%, alltså, annars skulle vi inte investera i de fonderna.
Så att... Nej, men exakt. Så det är väl lite rimligt, jag menar 13-åringen här då. Här får vi väl rikta oss till er föräldrar också, att vet ni mer att de här pengarna kommer vara intakta till 18-årsdagen och kanske till och med därutöver? Ja, men då finns det ju rim och reson i det hela. Så ett frö och ha med barnet och interagera och involvera barnen i sparandet också.
Absolut, men och man måste vara nöjd med fonderna då. Man ska liksom inte ligga kvar i något man inte är nöjd med eller något som underpresterar bara för att man inte vill betala skatt. För det kan bli liksom lite kostsamt.
Exakt. Och visst, sen är det ju också så här att man måste fundera kring vad syftet med pengarna är. Det kanske ska gå till något koll eller till moppe eller till häst eller vad det kan tänkas vara. Eller, ja, vad
det låter helst. Ju inte så i det här fallet.
Nej, häst låter dessutom kanske dyrt. Men i alla fall, då kanske man ska fundera. Men då ska man finansiera det. Då kommer man ju behöva sälja fonden och ta reavinsten ändå. Så att i det här fallet, som du säger, nu är jag ju ute och svävar. Ska det vara ett intakt sparande över tid? Det är ganska många ändå som nog skulle välja att flytta över ett investeringssparkonto.
Ja, jag skulle nog oftast, jag kan inte uttala mig helt specifikt om det här enskilda fallet, men oftast är min uppfattning att det är lika bra att klippa bandet till depån och flytta över till ISK. Och det är väldigt mycket på grund av att det har hänt en del på fondfronten också.
Ja, och visst, det är klart att det finns ju, myntet har ju två sidor. Ja. Det är klart att skulle man dra plåstret, flytta över det här från fondkonto till investeringssparkonto idag, realisera det här, betala skatten på vinsten nästa år på deklarationen och sen faller börsen härifrån. Och så måste man sälja för att man måste köpa någonting till barnen. Då är det surt. Men så har vi inte tolkat frågan i det här fallet.
Nej.
Utan långsiktigt sparande
är det bästa
som finns.
Det var det för det här avsnittet. Alltså det känns ju som natten. Nu kan jag inte skylla på att vi sitter i en mörk studio, för vi har en jättefin studio som ni kanske har sett i stories och så. Men det är ju kolsvart.
Det är kolsvart, men optimisterna, börsen är framåtblickande. Så även jag, därför att jag tänker att jag vet inte vilket datum, men snart börjar det väl bli ljusare.
Kan. Det gör det. Vintersolstånd. Men det är väl precis innan jul, där 21 december något brukar vara. Så en månad kanske. Och sen så kommer det ju en härlig och rolig och glad nyhet imorgon fredag. Så när vissa av er lyssnar på det här avsnittet har den nyheten redan kommit. Ni som lyssnar torsdag kväll, då kommer den inte ha kommit. Eller ja, va? Strunt samma. Det kommer bli en glad fredag.
En glad fredag. Tusen tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej hej!
Hej hej!